Ni lyssnar på Radio Tyresö och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu i början av året när det är som mest snö så har jag inte gått så långt. Jag har gått nämligen till närmaste grannen, till Gun-Britt Asplund. Tack för att jag får komma hit. Och Gun-Britt, du har ju bott i Tyresö väldigt länge.
Ja.
När var ni flyttade hit?
När vi flyttade hit som familj var det i sommaren 1961.
Just det.
Men jag hade bott i Tyresö innan.
Hade du bott i Tyresö innan?
Ja, 1956 i oktober flyttade jag med min bror och hans familj till Trollbäcken.
Jaha, för där... men du är inte född i Tyresö?
Nej, jag är född i Stockholm.
Du är född i Stockholm men du är uppväxt på en ö.
Ja, mina 6 år i skolan tillbringade jag på Utö.
Utö, i en av de finaste öarna i Stockholms skärgård?
Ja.
Eller?
Vi flyttade hem ifrån Stockholm till Utö.
Vadå flyttade hem?
Mamma och pappa var födda på Utö. Och flyttade ifrån Utö till Stockholm 1932. När arbetslösheten var och så vidare. Och de var torpare där ute.
Jaha.
Och sen 1946, när jag var 6 år. Pappa hade... problem med magen, magkatarr och sånt. Han var chaufför i Stockholm på en mattfirma. Då sa doktorn, flytta hem till Utö. Du saknar sjön.
Men dina far- och morföräldrar,
ja.
Bodde de på Utö?
Ja.
Så dina föräldrar träffades på Utö?
Ja.
Det var inte så många familjer som bodde där, va?
Jag vet inte... hur många som bodde då. Jag har faktiskt en bok här som handlar om Utö. Som är reportage om farmor och så vidare.
Vad levde din släkt på då?
Ja, de var torpare många.
Vadå torpare? Förklara för någon modern människa vad en torpare är för någonting.
De hade någon ko och någon häst och någon gris. Och sen gick de i herrgården 3 dagar i veckan. Och herrgården, det var Edesnes gård.
Vad gjorde de där på herrgården?
Ja, de skötte djuren, de mjölkade och...
De fick betalt, eller var torpet deras betalning?
Torpet var nog deras betalning, som jag har uppfattat det.
Ja, de fick bo där?
Ja, de bodde och sen odlade de på sitt torp också. Potatis och sed och sådana saker.
Det måste vara ett ganska tufft liv, va?
Ja, framförallt har jag släktforskat lite grann. Och min... riktiga morfar dog när min mamma var 5 år. Och då var de 3 barn. Hon var inte äldst. Men då fick min mormor gå i herrgården 3 dagar i veckan. Och du kan ju tänka dig, hon hade 3 barn hemma som hon var tvungen att gå ifrån när hon gick och jobba.
Så gjorde man för?
Ja.
Man var tvungen?
Mm. Hon fick låsa in dem så de inte skulle kunna göra några hyssat sig när hon var borta.
Fruktansvärt.
Ja.
Ja. Men så ni flyttade alltså tillbaka till Utö när du var 6 år?
Ja.
Hur var det för en liten tjej som då växte upp i Stockholm och flyttade ut till en ö? Kommer du ihåg det?
Ja, som igår.
Hur var det?
Pappa kom hem och sa att nu ska vi flytta till Utö. Och jag hade varit med en kamrat och skulle börja i folkskolan på Djurgården. Djurgårdens folkskola.
Var bodde ni någonstans i Stockholm?
Arsenalsgatan 1 vid Nybroplan.
Jaha.
Så vi hade alla båtarna till Utö bredvid oss, så att säga.
Men du var ju van att vara på Utö på sommar och sånt, va?
Jag var ibland hos farmor och dels hos mormor också.
Hur var det då att flytta ut, tyckte du?
Ja, det var ju helt annorlunda.
Var du glad att flytta ut igen?
Nej, och mamma var ledsen. Hon ville inte.
Men vad skulle dina föräldrar leva på?
Jo, 1946 var kriget slut. Och då köpte kronan södra delen av ön där torpen var. Och min pappa till att börja med då fick hjälpa till att riva de där torpen. Och också högg han ved i skogen. Men sen fick han arbete på förläggningen då. De byggde, eller hade byggt då tror jag, förläggningen med bensin och stridsvagnar och garage och ena med andra. Vi bodde i
tjänstebostad. Det var alltså militär förläggning.
Ja, det var pansar. Jag tror det var P3 som hade det då. Som hörde hemma i Strängnäs. Men de hade övningsfält på ute.
Mm. Fick du gå i skola på ute?
Ja.
Det fanns tillräckligt mycket barn på ute.
Ja, något år kommer jag ihåg. Vi var 11 i hela skolan. Det var intagning vartannat år.
Aha.
En B3-skola, om du har hört talas om det.
Nej, nej.
Det innebar att det var från första till sjätte klass i samma klassrum och samma lärare.
Okej. Hur tyckte du att det var?
Jag hade lätt för mig i skolan, så jag fick ju oftast hjälpa de som var yngre eller jämngamla med läsa och matematik, eller räkning som det hette då för tiden och sånt. Och sen, jag hade ju 4 kilometer att gå till skolan.
På ön?
På ön, ja. Mm. Jag bodde på södra delen av ön och skolan ligger i mitten på ön. Fortfarande vid kyrkan och så. Och det var ju tufft, för jag kunde inte cykla.
Varför kunde du inte cykla?
Jag var för feg. Och fick en stor cykel som sexåring inte hanterar riktigt.
Aha, okay.
Då var det inga barncyklar då för tiden. Jag tror det var en flickcykel jag fick. Alltså det var väl om det var 26 tums eller vad det var. Och så mamma skjutsade mig ibland. Och ibland fick jag skjuts av en pojke som bodde på Ålö. Som passerade då där jag bodde. Och han kunde cykla, så ibland skjutsade han mig på pakethållaren.
Jaha. Men sen, efter det var 6 år folkskola. Vad hamnar man då efter det?
Då skulle jag ha gått 7:e året på Dalarö och vara inackorderad där hos en familj under veckorna. Och sen var det 6 veckor skolkök året efter det 7:e. Men min pappa ville att jag skulle få gå i skolan. Du ska få göra det jag aldrig fick göra. Och han hade en syster och svåger som bodde i stan då i Stockholm. Som inte hade några barn och så. Men jag fick bo där hos dem i 4 år.
Ja, vad bra. Vilken skola gick du då i?
I Statens normalskola.
Mm-hmm. Har du syskon också?
Ja, jag har en bror. Eller hade en bror som var 11 år äldre.
Okej, okay. Så han var aldrig med på flytten ut eller?
Ja, han flyttade med ut. Men han var en precis utbildad bilmekaniker då.
Så han behövde inte?
Han var 17 och han bodde också hos faster. Som jag sa då. Och han jobbade som bilmäck i kvarteret där vi bodde. Jag bodde på Skeppargatan med Vallaravägen.
Mm. Men hur kom det sig sen att du kom till Trollbäcken? Hur gammal var du då?
16.
Hur hamnade du i Trollbäcken?
Jag tog realen när jag var 16. Och sen skulle jag börja jobba på hösten. Och då hjälpte mina föräldrar, min bror, med att köpa ett hus i Trollbäcken. På Sofiebergsvägen.
Så du och din bror skulle få bo där?
Ja, hans familj. Och så bodde jag hos hans familj och hyrde rum.
Ja, han hade redan skaffat familj då?
Ja.
Mm-hmm. Hur var Trollbäcken då? Vilket år pratar vi nu om?
1956.
Trollbäcken var egentligen centrumet i Tyresö då, va?
Ja, och det var ju många sommarbostäder fortfarande. Men det här var ett året runt hus. Och ägaren till det, han flyttade till Alléplan, för då var det nybyggt på Kumla Allé. Så han sålde huset då.
Fanns det buss in till stan?
Ja då.
Det var de gula bussarna som gick en konstig väg förbi Flatenbadet, va?
Ja, busstrafiken Stockholm Södertörn, BSS.
Heter det så?
Ja, det var gula bussar och hållplatsen var Sofieberg.
Och var jobbade du någonstans då i början?
Jag fick jobb direkt. Jag jobbade i sommaren på ute på Markan och sen...
Vad är Markan för någonting?
Marktenteri.
Vad är det för
där
någonting?
De värnpliktiga fikade och...
Jag vet. Inte alla som vet vad Markan är.
Jag hade jobbat där.
Det är liksom restaurangen eller vad ska man säga, fiket för...
Mm. Ja, fiket var det. Maten var det ju inte där. Nej. Utan det var ju... Och sen cigaretter och sådana saker, godis. Och sen... Jag jobbade där alla sommarlov från det jag var 13 år.
Aha. Men vad jobbar du annars med när du bodde i Trollbäcken?
Då fick jag jobb på Mantalsverket. På Torsgatan.
Som vad då?
Kontorsarbete med mantalsskrivning och sånt.
Det var skrivmaskinsarbete?
Nej, det var mer att kolla blanketter och ringa upp folk som inte hade lämnat blanketter och så vidare. Jag fick väl hjälpa föreståndarinna, det hette ju det då för tiden. Hon som var chef för avdelningen var ju massor av tjejer som satt där med sånt där. Man sorterade in. Mantalsskrivningen var varje fastighetsägare fick lämna en förteckning vilka som bodde i husen.
Aha.
Och varje enskild person då, eller familj som bodde i husen fick lov att lämna mantalsblankett, hette det väl.
Mm-hmm. Var det innan liksom folkbokföringen, eller var det den folkbokföring som man höll på med? Eller?
Det var ett komplement till folkbokföringen, för folkbokföringen skötte ju prästerna.
Ja, menar det. Mm. Varför skulle man göra så för?
Jo, man förde emot folkregisterkorten som förvarades på mantalsverket. Alltså det,
okay.
Jag känner mig som jag född i stenåldern.
Ja, men det...
Vi läste de där mantalsblanketterna emot folkregisterkorten.
Mm-hmm.
Och där för varje år de var mantalsskrivna så satt man en, jag säger 1957 då satt man en sjua i en liten ruta på folkregisterkortet. Alltså kortlådor.
Aha, okay.
Med befolkningen.
Det var ordning och reda på den tiden vad människor var och vad de gjorde. Ja. När träffade du din man Lasse?
Sommaren 57.
Hur gammal var du då?
17.
17. Hur träffade du Lasse?
Ute på restaurangen.
Va?
Ute i värdshus.
Vad gjorde han där?
Han låg på 14 dagar där ute på övning. Han låg på I10 heter det då. Pappa bodde på förläggningen så att säga. Och min kompis ringde på lördagen och frågade om jag ville följa med på restaurangen på kvällen. Jag hade åkt hem till mamma och pappa. Och jag sa nej och så frågade mamma vem det var som ringde och så. Och frågade vad jag svarade. Nej, så jag har inte råd, sa jag. För det här var 20 juli. Man hade ju lön runt den 25 då.
Ja.
Och så, när jag har lagt på lunch så säger mamma, du får 10 kronor av mig så kan du följa med Berit på restaurangen ikväll. Och jag har aldrig förr eller senare fått pengar att gå på restaurangen för.
Hon visste någonstans att du skulle träffa Lasse.
Ja, så ja. Där träffades vi klockan 9 på kvällen den 20 juli.
Jaha, och kärlek uppstod direkt?
Ja.
Ja, vad roligt.
Ler
och långhand. Och när bestämde ni att ni skulle flytta ihop och var hamnade ni då någonstans?
Han jobbade på Stockholms spårvägar hette det då. Som spårvagnskonduktör. Och när han muckade han gick på kadettskolan i Ulriksdal när vi hade sällskap då. Så när han muckade fick han tjänstebostad i Hesseby familjehotell.
Mm.
Olle Enqvists byggnad kan man säga. En etta med kokskåp och badrum och balkong.
För det var ju väldigt bostadsbrist då i slutet av 50-talet. Det var ju då som väldigt många människor inte hade någonstans att bo.
Vi fick det svar att det skulle stå 10 år i kön innan vi fick. Och han fick den som tjänstebostad när han muckade. Ja, någonting april, maj tror jag det var han fick den. Han bodde lite annat innan. Och sen i september, det var ju ganska långt att åka mellan Trollbäcken och Hesseby gård.
Var det i Trollbäcken du jobbade?
Jag bodde i Trollbäcken.
Alltså du bodde fortfarande? Ni hade inte hunnit gifta er?
Nej.
Nej.
Men när vi hade sällskap då så var jag ibland ute i Hesseby och så. För han hade bland annat matkuponger som man var tvungen att köpa på familjehotellet i visst antal varje månad. Och det var till mat över om han åt i stan exempelvis.
Och gick det tunnelbana dit ut då? Det gjorde det inte va?
Jo, det är Hesseby gård gick den.
Ja, så gick den dit, ja.
Vällingby inbyggdes innan och sen Hesseby gård var enda plats då. Och jag flyttade till honom i september 58. Ja, sen förlovade vi oss 1 november 58 och sen gifte vi oss 27 juli 59.
Och sen kom första barnet?
60 januari.
Ja, vad trevligt.
Och var helt planerat.
Och då bodde ni då i en liten etta tillsammans.
Ja, ja. Men vi hade ju kompisar som hyrde rum med sina barn
exakt.
Och så vidare.
Det var inte ovanligt. Nej. Det var ju då Erlander svarade, fick någon fråga i tv. Vad ska man svara det här paret nu som inte har någonstans att bo? Alltså, eller i bostadsförmedlingen så hade han ju sagt.
Mm.
Det var ju på den tiden de inte visste hur de skulle svara. Det var då miljonprogrammet startade så att man var tvungen att göra någonting åt att 1 miljon människor inte hade någonstans att bo.
Ja, och vi hade ju det väldigt bra, om man säger så, med en egen lägenhet och modernt. Det var byggt 1 eller 2 år innan bara. Va? Så det var ett nybyggt hus och jättefint. Vi promenerade mycket ner till Hässelby strand. Och... Mm.
Hur kom ni på att ni skulle komma till Tyresö då? Eller Bollmora?
Jo, jag hade ju bott i Trollbäcken 56 till 58. Och när jag flyttade ifrån Bollmora, då fanns ju kommunalhus i Trollbäcken. Och
ingenting på Sikvägen ännu, va?
Nej. Och då ställde jag mig bostadskö i Tyresö. Även om jag flyttade därifrån så fick jag stå i den. Och sen parallellt med det så bosparade vi på HSB. Det började ju med hösten 58. När jag flyttade ihop med Lasse. Och så bosparade vi på, vad hette det då? Ekronan hette det då. I alla fall Stockholms Sparbank hade till hus och sånt. Så vi bosparade 50 kronor i månaden eller vad det var till det. För att ha någonstans att bo framöver. Så jag hade ju bott i Trollbäcken. Men när vi bodde i Hässelby så fick vi reda på att vi fick inte bo 3 personer i den lägenheten. Det var ju uthyrt i andra, tredje, fjärde hand var det var.
Mm.
Och då började vi leta. Och vi fick en 2 i Spånga genom HSB. Men den fick vi inte flytta till för vi hade inte varit skrivna tillräckligt många år i Stockholm.
Mm.
Så den fick vi inte. Och då köpte vi en 3 i Tullingeberg. En HSB. För vi väntade på lägenheterna här i Bollmora.
Ni ville till Bollmora?
Ja.
Och varför ville du till Bollmora? För det var ju liksom, för väldigt många var ju Tyresö liksom bara skog. Det var ju en staden i skogen.
Ja, den broschyren har jag nog kvar någonstans. Ja. Staden i skogen. Jo, där stod vi i HSBs bosparkö då. Och sen fick vi erbjudande genom HSB om HSB-lägenhet när de började att bygga, om man säger så.
Ja. Va?
Och det var nog Eva var 1 år då ungefär när vi fick det.
Vilket hus var det? Om man åker in vid OK, vilket hus var det som ni...
Närmast centrum, Bollmörvägen 12.
Den som ligger på höger sida?
Ja, höger sida, andra huset vid vägen om man säger så.
Okay. Det var nämligen HSB, det andra var hyresrätter, va?
Nej, det första huset på höger sida var också HSB.
Var det också HSB? Mm.
Men huset bakom, 6 och 8, var Tyresö kommuns hyreslägenheter.
Just det, för det var blandat.
Ja.
Ja. Hur stor lägenhet fick ni då?
En 3 på 68,5 kvadrat.
Visst var det stort då?
Ja, och då hade vi bara Eva. Och folk tyckte att vi var lite knasiga. Men vi sa att vi ska ha flera barn. Och vi visste att det var väldigt svårt att få en 3 om man hade en 2 innan.
Man fick ju stora fina lägenheter i Tyresö. Min mamma tyckte att hon fick ett hav när hon fick med liksom både ett badrum och en toalett.
Jo, och vi hade ju ungefär samma storlek på den i Tullingeberg då, HSB-lägenheten. Som vi fick köpa med möbler och sånt. Det var ju sånt då för tiden. Pengar under bordet så att säga.
Ja.
Och, nej, men vi bestämde oss för en 3, för vi sa ju, vi hade bestämt oss för att vi skulle ha 3 barn.
Och det fick ni också?
Ja.
Ja, och vad heter de andra 2? Eva heter den första.
Åsa. Och så,
ja.
Hon är född 62. Och Björn, han är född 69.
Och Asplund är efternamn för dem som vill veta. Ja. Och sen började du jobba som dagmamma, va?
Ja, när Åsa var liten så var det nog... Nej, innan hon föddes. Så var det en kvinna som var lärare i Forellen, var hon lärare. Och dagisplatser fanns ju inte.
Nej, man hade inte hunnit bygga det ännu.
Nej.
Och dagis var väl inte liksom riktigt uppfunnet ännu, va?
Jo, det fanns, men det var bara ensamstående. Och sen hade de platser för lärare som de vek till lärare, om man säger så. Va?
För folk hade ju barn. Vi hade till exempel barnflicka.
Mm.
Man fick hyra liksom någon som tog hand om barnen.
Konsum låg Bollmörvägen 12.
Där, just det, längst ner. Det var en stor affär, va?
Ja.
Det var innan centrum och hantverkshuset byggdes. Så ni hade väldigt nära till all service.
Ja, och lastbilarna runt hörnet.
Ja.
Som backade.
Okej.
Okay. Ja.
Och Lasse gick och utbildade sig sen, eller? Vad gjorde han?
Han fick jobb på trafikexpeditionen först på jobbade i Alvik bland annat. Och sen fick han jobb på upplysningen på Tegnérgatan. Och då sökte de programmerare till sin datamaskin som de hade då. Och han sökte det, för han var väldigt tveksam, sa jag. Men jag hade pratat om att jag ville jobba som programmerare när barnen blev stora.
Alltså yrket programmerare fanns då?
Ja.
Och det var väldigt annorlunda. Det var ju väldigt... Det var ju ett väldigt, alltså det var ju inte, folk hade ju inte datorer, det var ju stordatorer och sånt man höll på med.
Mm.
Det var ju människor i rockar som höll på med datorer.
Ja, och jag fick ju ett svar att det var, man skulle vara ingenjör och så vidare.
Ja, exakt. Det var ingenjörstänk på det.
Ja.
Mm.
Och,
men han utbildade sig till programmerare?
Ja, han jobbade som systemprogrammerare på Tegnérgatan. Och sen 65, när mina tjejer var... Ja då, 5 och 3 år. Så gick jag till Arbetsförmedlingen i Handen och frågade efter utbildning till programmerare. Och hon såg ut som en fågelholk.
Jag kan tänka mig. Det var ingen vanlig fråga. Jag vill bli sjuksyster, och det var flickorna ville bli på den tiden. Programmerare var ju inte ett kvinn, liksom. Det var ju väldigt uppdelat, män och kvinnor också, va?
Ja. Men efter någon vecka eller två så kom det inbjudan till ett test på Psykotekniska institutet. Och då skulle jag testas för att bli stansoperatris.
Mm.
Det var bristyrkesutbildning då för tiden. Så jag kom med på den där stansoperatrisutbildningen 14 veckor eller vad det var.
Och stansa hålkort?
Ja, IBM-stansar var det.
Och även de som gjorde programmen gjorde hålkort. Så även,
ja.
Det var ju så man gjorde i programmen, ja. Då, en hel... svit med hålkort.
Ja, och sen så programmerades även de här hålkortsdansarna, var det programkort på också.
Mm,
va?
Mm.
Och så att jag gick de där 14 veckorna, sen fick jag jobb 3 dagar i veckan tror jag på Åhléns. Och den kvinnan som var chef där på stansavdelningen, hon var lärare på den här kursen. Och jag frågade efter utbildning till programmerare och så, men det är bara män som är det.
Visst var det så?
Ja.
Så var det många yrken. De var liksom stängda för kvinnor. Ja.
Ja, och så var vi där på studiebesök och var det någon man som sa att jag var stansning, det var ju för kvinnor, det var inte för män och så vidare. Och jag frågade väl där också om man kunde få utbildning, hur man utbildade sig till programmerare. Men nej.
Vilka språk pratade vi om på den tiden? Vad hette programmeringsspråken?
Det var väl... Jag måste tänka här nu. Ja, dels var det Saab D21 och D22 med hålremsor och sånt.
Mm.
Det var ju assemblerspråk.
Assemblerspråk är ett grundspråk för dataspråk. Mm,
ja. Sitta och skifta pliggar fram och tillbaka för att få fram värdena, kan man säga.
Ja. Då var du duktig i matte i skolan, för det var ju ett matematiskt tänk, va?
Jo, jag älskade matte.
Ja, för det måste man göra egentligen om man ska bli en duktig programmerare. För det är logiskt tänkande.
Ja. Och parallellt den här tiden så gick jag dels bokföringskurs på Komvux här i Tyresö. Och
sen, i föräldskolan?
Ja. Och sen, för det insåg att jag behövde nog kunna bara logiskt tänkande och sånt också, större än och mindre än och sådana saker förutom.
Ja. Ekonomi, ja.
Mm. Och sen så lånade jag böcker på biblioteket som byggdes upp i föräldskolan. Jag gick på datamässor och allt vad jag kunde komma över. Så hade jag studentlitteratur, kataloger med databöcker. Och då gick jag till bibliotek och frågade om de hade den där. Nej, det hade de inte. Men vi tar hem den. Så jag beställde väldigt många databöcker.
Jaha.
Hem till biblioteket här i Tyresö.
Men var det inte också på den tiden man gjorde sådana här Hermodskurser för att plugga det hemma till ingenjör? Det var ju liksom en vilja att lära sig och utbilda sig som vi som nu har fått allting av oss själva. Vi förstår inte vilket sug det var efter kunskap då. Då satt man och plugga. Man ville vidare.
Ja, jag gick sån här engelska kurs. När var det då? 66 eller något sånt.
Mm.
Det var Hermods och det var lyssna på radion. Det var lektion en dag i veckan.
Ja,
och sen satt man hemma och lyssnade på radion. Och gjorde proven och skickade in och så vidare.
Du blev en färdig programmerare?
Ja, 1976 började jag jobba som programmerare.
I vilket språk då?
assembler på D-kött.
Vad är D-kött? Ja, det är
gamla Saab-maskinerna.
Det är stora datamaskiner, ja. Såna här stordatorer. Det var de som fanns då, va?
Ja, men sen 76 när jag började, då fanns det Saab, eller fanns det Univac. Som då, jag jobbade då på Riksskatteverket, jag fick jobb på Riksskatteverket som programmerare 1976.
Mm. Var du en av de få kvinnorna som jobbade med det då? Eller var ni fler som hade kommit in som det programmerare?
Ja, vi var nog 2 eller 3. Vi anställdes 12, tror jag. För då skulle de gå över till COBOL. Och jag tror vi var 3 kvinnor.
För sen kom ju kvinnorna in i det här yrket. Ja. Och då sjönk lönerna. Då blev de systemerare istället.
Mm. Men jag jobbade som programmerare i många år. Och var gruppchef och så på Riksskatteverket. Och jag började ju med COBOL då. Och sen så småningom... Ja, det var ju databas och sådana saker kom då. Och sen fick vi Hannibal Bull som var maskiner som kördes ut i länen med skattsedlar och ena med det andra då. Regionalt så att säga körde de fram det. Och då kan jag säga att jag jobbade ju på Skattehuset med deklarationer och sånt 56 till 1960 när jag fick Eva. Ja, 59 då, året ut där. Så jag hade suttit med deklarationer och sådana saker innan.
Tyckte, var liksom programmerarjobbet det som du ville hålla på med? Trivdes du med det?
Det var mitt drömjobb.
Och det var ditt drömjobb också när du hade börjat jobba med det? Du älskade det här?
Ända tills den dagen jag gick i pension.
Du ville inte gå i pension?
Nej.
Jag vet det, jag kommer ihåg det. De flesta vill ju gå i pension. Och likadant, Lasse gillade också sitt jobb.
Ja, han jobbade ju som systemprogrammerare. Dels på SL sen och sen på OK i Stadshagen. Sen jobbar han på Scan.
Ja, där jag träffade honom. Ja. Ja, där jobbar jag också.
Och sen kom han tillbaka till SL i Hallonbergen och jobbade där som systemprogrammerare. Och sen fick han gå därifrån när han var 58 år, för då slogs det ihop med Kommundata. Då var han arbetslös ett tag, men då sa jag, eftersom jag hade jobb och så, att vi hade precis byggt Årsta havsbad då, huset. Så sa jag bara till honom att nu är det din tur. För jag har pluggat företagsekonomi och allt möjligt under år. Jag har gått väldigt mycket på komvux. Så jag har...
Det var hans tur att plugga vidare.
Ja.
Och då hade ni skaffat det här sommarhuset som ni har vid Årsta havsbad mitt emot ute.
Ja.
Så du har ett sommarhus där du kan titta på den ö där din släkt har växt upp.
Ja. Och jag ser dem vid bryggan och så.
Känner du igen alla från ute?
Ja.
För att säga så här, det finns ju väldigt mycket människor som har ett speciellt utseende på ute. Man kan nästan se ibland, det här är en utebo, eller hur?
Jag kan inte säga om ute, men på Ode.
Ja, okej. Okay. Det finns familjer som har bott där länge som man nästan kan känna igen.
Ja, det sa vi alltid när man åkte båten till Dalare då en gång i tiden. Orneknaggarna.
Ja, just det. Vad kul. Ja.
Alltså... Ja. De hade speciellt utseende då. Mm.
Men trivdes ni bra i Bollmora? Liksom, gillade ni när ni kom till Bollmora? För ni var ju med om hela uppbyggnaden. Runt Sikvägen så bara poppade upp hus hela tiden. Det byggdes ju överallt under många, många år. I 20 års tid byggdes det ju.
Ja, och när vi flyttade in då var det bara de här 3 husen. Och sen sprängde de mitt emot för Sikvägen. De husen som ligger närmast Bollmarvägen. Och då skedde den här olyckan med en lastbil som backade på en mamma med 2 barn.
Det visste jag inte ens om att det var. Vad hände?
Han backade så de dog alla 3.
De dog alla 3?
Och det var den 17 maj. För jag skulle Åsa är född den 18 maj. Så jag åkte in på natten.
Oj, oj, oj. Ni flyttade sen till radhus, va? Eller flyttade ni emellan... För nu bor du och jag på Ranunkelgränd och du har ju bott där från början.
Ja.
Men flyttade ni någonstans emellan?
Nej.
Direkt hit? Men då var väl ungarna redan stora när ni flyttade hit?
Ja, Björn var 17 då.
Och då var det dags att flytta till större?
Nej, vi hade kunde ha varit 73 när de byggde Krusboda. Så blev lägenheten mitt emot oss ledig. Det var en farstu med 3 lägenhetsingångar.
Just det, ni hade dubbla lägenheter. Jag kommer ihåg att du berättat.
Vi köpte lägenheten mitt emot, så flickorna som då var 11 och 13 tror jag fick bo där inne i varsitt rum.
Det var ju perfekt. Det måste vara bästa kompisarna att komma till, och de som har en egen lägenhet.
Vi hade många.
Ungdomsgård hemma.
Vi hade Anders Linder bland andra.
Och... ja, ja, de var aktiva i SSU här ute. För det var en väldigt aktiv socialdemokratisk ungdomsförbund här i Tyresö, va?
Ja, båda flickorna.
Ja, och det var ju en stor grupp. De var ungefär 100 eller någonting ett tag där.
Jag tror att Åsa vid något tillfälle var ordförande här ute. Ja. Jag är inte 100.
Nej. Och så flyttade ni till den Unkelgränd.
Ja.
Och här har ni trivs bra.
Ja.
Hur var det att komma ner på jorden, att säga, till ett radhus? För ni hade dessutom ett fritidshus då.
Vi hade stått i huskö här i Tyresö i många år och fick erbjudande genom kommunen. Och vi insåg att våra 135 kvadrat på Bollmaravägen, det var inte så praktiskt när vi hade ett barn hemma.
Nej, och dubbla hyror kanske, var lite dyrt.
Ja.
Det var billigare kanske att bo i hus då?
Ja, det var billigare här. Men att vi bodde kvar så länge, flickorna hade flyttat när de var 19, båda två. Det var att Björn hade nära, han spelade i Tyresö Hockey Team 69.
Ja, då låg det närmare med rinken där nere.
Ja, och till att börja med när han spelade så hade vi ingen bil. Vi köpte vår första bil 1980, då var han 11 år.
Hur kom ni ut till sommarstället då?
Vi åkte buss.
Alltså åkte ni buss? Gick det buss hela vägen ut till...
Vi fick byta i handen. Mm. Och Björn var bussjuk, så det var påse med hårt bröd och påsar och dåligt i och så vidare. Vi köpte Årsta havsbad för att Björn var 1976. Jag hade precis fått heltidsjobb vintern 76, alltså mars, 1 mars 76, på Riksskatteverket i Solna, och fick dagisplats då till honom här. Men när han skulle ha fritid så fick han ingen plats. Och då fick han en dagmamma som var ledig hela somrarna. Och vi jobbade heltid båda två. Så vår lösning var att september 76 att köpa huset i Årsta havsbad. Och sen så jobbade vi varannan vecka.
Ja, men det var ju smart. Det var ju smart.
16 år någonting, eller 17. Så en var hemma hos honom och den andra jobbade. Och sen bodde vi där ute.
Jaha, vad fint då. Nu är du ensam. Vad var det som hände?
Han fick hjärtinfarkt.
Mm, 70?
Han var 76 år. Hur frisk som helst.
Ja.
Ingen medicin. Sprang, simmade, ingenting.
Hur länge sedan var det här nu?
Det blir 4 år nu, 23 januari.
Det var ingenting ni hade räknat med att det skulle hända. Det var en chock för dig.
Det sista jag såg av honom, jag skulle gå med några glasburkar till Glasmumlan. Och vi hade ätit frukost här. Och vid 10:30 så ringde våra bekanta som skulle åka hem till USA. Så han svarade och sen pratade jag några ord. Men jag klädde på mig, det var 15 grader kallt. Så jag går bort med de här så jag får lite frisk luft. Och han kom småspringande ner för trappan här. Knäppte skjortan. Jag är snart tillbaka, sa jag. Och när jag öppnade dörren, när jag kom tillbaka, så låg han innanför dörren.
Han har ju enormt liten tid på sig att klara sånt där. 2 minuter är det väl, va?
Ja, läkaren sa att jag hade inte kunnat gjort någonting när jag stått bredvid. Det vet jag inte, men jag får tro på det.
Hur klarar du det nu då? För du har ju alltid... Ni har ju liksom varit lera och långhamn sedan ni var väldigt unga.
Ja, sen i princip vi träffades.
Det var bara ni två?
Ja! Och vi hade
ni spelade golf också?
Ja, vi spelade golf.
Och Lasse var aktiv i Seniornet här i Tyresö. Och i Riks. Ja. Och aktiv i olika föreningar.
Och så gick han ju på Komvux och läste datakommunikation och så när han gick i pension. För han ville ju...
Ni har haft datorer hela tiden hemma också. Och hållit i relation med olika dataprogram.
Vi köpte... Första datorn 93 då när han blev arbetslös.
En PC, för det var inte för det var inte så vanligt att man hade PC då. Det var stora schabrak.
Den står fortfarande kvar här i huset. men vi jobbade ju med sånt båda två. Ja. Och då sa jag att det här är ju framtiden, sa jag. Det här måste man kunna. Så att,
det var ert gemensamma intresse också.
Ja, och Vi jobbade ju mycket, han jobbade ju mycket övertid och jag jobbade mycket övertid. Och jag vet att Björn hade med sig på Scan när han skulle göra uppdatering av operativsystem och sånt där. Då måste de göra på söndagkvällarna eller söndagarna.
Eller på nätterna.
Ja.
Mm.
Och då gick jag och pluggade på komvuxmatt eller... Ja, jag vet inte vad det var. Men jag gick och pluggade i alla fall. Skulle ha skrivning och sånt där. Så då hade han Björn med sig. Han var väl 3 år eller något sånt på, i datahallen. Och där bäddade de åt honom med papperssäckar på vagnen som banden skulle ligga på.
Ja, vad roligt.
Så att vi har delat på ansvaret för barnen väldigt mycket.
Mm. Men att ha 2 hus nu för dig, är inte det lite jobbigt?
Det är inte ett ok än så länge.
Det är inte det? Ja, vad bra. Du är på sommaren är du ute på i ditt sommarhus som du nu har moderniserat.
Ja, jag har varit ännu mer sen Lasse dog.
Ja, du trivs där ute.
Ja, jag har en ro.
Du ser ute, det är liksom en...
Nej, jag ser Horsfjärden.
Du ser Horsfjärden. Okej, du ser båtarna från ute.
Ja, Vaxholm 2 ligger där.
Du har koll på alla båtar. Ja.
Ja, de håller på att bygga ut bryggan där nu. Mm. Också så det blir större hamn kan man säga. Men,
vet du, vår programtid håller på, tyvärr på att ta slut. Eller den har ju antagit slut. Finns det någonting du vill nämna lite mer som du inte fick, för jag förstår att vi skulle kunna prata en timme till, men nu ska inte programmen vara för långa. Gun-Britt Asplund, vad vill du berätta mer? Du har barn och barnbarn, eller du har barnbarn också nu, ett helt gäng.
Jag har 7 barnbarn och 3 barnbarnsbarn.
Har du 3 barnbarnsbarn också? Jaha, vad häftigt.
Äldsta barnbarnsbarnet är 8 är han.
Jaha, vad trevligt. Jag har följt med foton här runt omkring. Jag förstår att det är alla de som är här.
Ja, och de äldsta barnbarnen är 35, fyllde han i höstas, ja.
Mm.
Och den andra fyllde 32 i höstas. Och sen den yngsta, hon är 10.
Vad kul. Ja, jag får tacka dig så mycket Gun-Britt för att jag fick komma hit och göra det här programmet, den här fantastiskt vackra vinterdagen. Det är alldeles vitt ut och blå himmel. Så här så ska en vinterdag egentligen se ut, men det är så sällan det är så här. Tack så mycket.
Tack själv.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.